Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej och välkomna till Viss och Svärm on the Run med mig, Josefin Svärm och Sara Viss. Och jag och Sara snackade lite här innan nu och jag hör ju Sara på dig att du låter faktiskt krasslig. Hur mår du?
Ja.
Stackare.
Ja, nej, jag har fått halsont igen. Jag hade ju, kommer du ihåg, jag berättade förra veckan att jag fick ont i halsen och gjorde coronatest.
Ja.
Och då kände jag så här, men det var så himla milt och så. Och sen så har jag varit symptomfri, alltså typ i en vecka. Och sen i förrgår natt så började jag känna igen att det kommer tillbaka på samma sätt exakt. Att det känns först som att det bara känns torrt i halsen när jag sväljer, att det är så strävt typ. Och sen bara eskalerade ganska snabbt. Och igår kväll hade jag riktigt ont i halsen. Så att jag bara, nej. Och det är så segt nu också med... Jag vet inte, det känns som att man kan ju inte åka och göra ett coronatest varje vecka. Det känns ju inte riktigt rimligt heller.
Men du har ju precis gjort det här liksom.
Ja. Så att, men nu har jag i och för sig ingenting som jag måste iväg på eller någonting sådär. Så att nu håller jag mig bara hemma istället. Och hoppas på. Men jag är trött på, det känns som att min kropp är känslig mot infektioner. Eller jag antar ju att det är för att Lias också var lite krasslig, vilket gör att han vaknar mycket på nätterna, ännu mer än vanligt. Så att just nu är ju så, om jag någon gång får 3 timmar i sträck, då är det liksom en bra natt nu för tiden. Så att i natt har han kanske vaknat ungefär efter, det har typ varit 1,5 timmar kanske mellan varje. Så det blir ju en 6-7 gånger per natt. Mm. Och så märker man då också varje gång man vaknar att nu är halsen värre och man börjar analysera det. Och i natt så låg jag också, för det är ju nu, vi poddar ju på onsdag, så i natt var det också USAs presidentval. Och det var så mycket saker som bara, du vet, så här, jag bara låg med så här magont typ av stress från corona, från allt som hände i USA till min kompis Elin som gör någon röntgen igen för den här lungcancern. Och, alltså, nej, det är ingen bra... bra situation just nu.
Nej, alltså det här med... Nej, men alltså jag känner också så här hur påverkad man blir av covid-19. Av också USA-valet som du säger. Det verkar ju lite så senast jag hörde nu att det är Trump som kanske... Det ser mest ljust ut för honom just nu. Lite oroväckande för USA och för världen skulle jag vilja säga. Och sen covid-19... Som har kommit tillbaka ganska rejält nu igen. Och jag kommer inte gå in på någon namn, men jag vet en kille som ligger inne liksom nedsövd just nu på IVA i Linköping. Han är jättedålig och han är yngre än vad vi är. Så det liksom är så fruktansvärt. Och man vet liksom inte riktigt hur man ska leva nu tycker jag. Alltså hur man ska, ska man gå till gymmet eller inte? Det är en sån grej som jag... fightas med inombords nu, så här, ska jag eller ska jag inte? Alltså är det okej att göra det eller inte? Egentligen, alltså restriktionerna eller uppmaningen just nu är ju i många län, bland annat Östergötland där jag bor, att man inte ens ska gå till gymmet. Jag har inte varit där sedan den kom, kan jag säga. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag slits med att jag vill verkligen hålla kvar mitt program jag går just nu och kör. Och sen så tänker jag så här, fan, herregud, är det värt det att trotsa det här rekommendationerna eller uppmaningarna som vi har nu för att jag ska få liksom min träning gjord? Jag kan ju träna löpning och annan styrketräning hemma egentligen. Så att hur tänker du här, Sara? Går du till gym nu?
Jag har varit till gymmet, det har jag. Alltså, det är som du säger så här, det är ganska egoistiskt egentligen att gå. Jag tror det är liksom rättfärdigare med, om jag ska säga så. Det är väl ändå att innan corona, innan jag var hemma föräldraledig också, då tränade jag ju på en större gymkedja i stan. Och där, dit hade jag inte gått igen. Så att, där jag tränar nu, det är ju en liten, ganska så här familjärt ställe som är väldigt, alltså det är ett litet ställe och det är inte så många medlemmar. Och när jag tränar ju innan hämtning på förskolan, alltså typ vid 3-tiden eller vid 9-10 på morgonen. Vilket har gjort att jag har ofta nästan varit helt själv i lokalen. Alltså det är till och med ett sånt nyckelgym så att det inte ens är personal, förstår du?
Mm.
Så att det var när jag var där typ i söndagskväll, då var det en person som tränade när jag kom dit. Och sen efter jag hade värmt upp, då var han klar och gick. Så då var jag ensam i hela lokalen. Alltså det var inte sen personal på. Och då blir det lite så här att även om det är en eller två andra där, så är det väldigt enkelt att hålla avstånd.
Mm.
Och när det är så litet också, så blir det som att man försvinner inte. Så att folk skulle nog säga till, eller så här, om någon inte torkar undan, torkar det efter sig och så. Det blir det inte att uppleva på de större gymmen.
Precis.
För där försvinner du lite i mängden. Och det är så här, ja, alltså så här. Men här så ser jag ju att alla torkar av sina kettlebells och hantlar och sådant innan de ställer tillbaka det.
Mm.
Och att när det är personal där, då står de också, det är både så här skyltar man måste både tvätta händerna och handsprita innan man går in i gymmet. Så det står typ på en sån här box, alltså sån här, som man brukar hoppa boxjump på. Så där står det liksom handsprit och så står det här. Och där står, när det är folk där som jobbar, då frågar alla som kommer in också, har du tvättat händerna och spritat? Alltså så att de verkligen säger det till varenda en. Och det gör ju också att jag känner mig så här, men här känns det ändå så här tryggt att vara. Och nu som när jag har lite ont i halsen, då skulle jag ju absolut inte gå dit. Och jag kommer ju också vara noga med att ha symptomfria dagar innan jag ens går tillbaka. Men det är som du säger, det är så här, är min styrketräning så viktig egentligen? Men jag känner med dig, för jag är ju också inne i ett program liksom, och det har rullat på bra och man är så här, det är så skönt att bara få köra på.
Jag
för det är också, det är också det som på något sätt, där känns det så här som vanligt, och att man gör det man tycker ger energi.
Ja.
Och så.
Ja, men det är ju samma för mig, för jag kan ju undvika absolut att det är fler folk än jag nästan på gymmet faktiskt, om jag skulle vilja. Jag jobbar ju som jag är i ett företag, jag kan gå när jag vill på dagen egentligen. Så att när jag har varit där förut och kört, har jag kört pass där det liksom har inte varit kanske en till eller två personer max på hela gymmet. Och de är också jättenoga, verkligen. De tvättar och tvättar och tvättar och har avstånd. Alltså det är verkligen, de gör allt de kan nere på träningsverket, verkligen. Så jag tror säkert att man skulle kunna träna ganska säkert där. Men det har nog mycket med att göra också, att okej, ska jag, och så alltså, ska jag liksom förmedla att det är okej att gå till gym? Det där är ett folk så att vi kör. Ska jag sprida där vidare att jag tränar fortfarande som vanligt? Då kanske fler tänker att ja, men då kan jag också träna fortfarande som vanligt. Alltså jag är rädd för den grejen, man påverkar andra i den riktningen. Och det vill jag väl inte riktigt ska hända. Så jag är lite sådär, jag måste bestämma mig, för nu har jag 3 pass den här veckan, inte börjat med något än. Och bara, ska jag våga mig ner eller ska jag bara ändra plan i några veckor tills vi vet hur läget blir framöver? Ja, så att jag måste bestämma mig hur jag ska göra när det gäller just det. Och jag tror väldigt många faktiskt funderar på just det här med gymträning. Kan jag gå eller inte?
Ja, och jag tänker så här. Alltså, ibland så hade det nästan varit skönt om det var så här, det här är förbjudet att göra, det här är, alltså, förstår du, att det här stängs ner, alltså, att man inte sitter själv med, för att det är ju som sagt, det är inget förbud idag, det är ju bara typ en rekommendation att undvika den typ av miljö. Det är inget förbud eller ens att de liksom avrår, alltså det beror på hur man läser in de här. Men till exempel Lovisa och jag skulle ju förra helgen ha varit i Göteborg. Och där blir det så här, där hamnar man i en annan sak. För dels var vi ganska många, och att det är liksom någonting som man då på något sätt uppmanar andra till att komma på eventet. För så då handlar det inte bara om vad jag gör. Och även om vi hade kört ner på antal platser och sådär, men det var så här, undvik att vara inomhusmiljöer, gym och badhus. Badhus har de inte nämnt förut, tycker jag. Men då, nu var det ju även badhus, och det här var ju dessutom på ett spa. Så då kändes det så här, nej, alltså det var så här, det här går ju inte. Så där var det ganska självklart att det här får vi styra bort, för det här är ju inte bara vad vi gör i våra privata val, utan det här blir ju ändå en där man drar med sig ganska många andra på.
Ja, men det förstår jag.
Så att, nej, det blev inte. Och sen hade vi tänkt ändå åka ner och hälsa på Lasses syster och familj som bor där, som vi hade tänkt att stanna kvar och göra. Men sen struntade vi det också, för det blir lite så här olustigt ändå att när de går ut med så ganska starkt plötsligt, och då att ändå resa dit när det inte är så här någonting man måste vara på plats för. Och...
Nej, men precis.
Så ja.
Ja, men är det, hur är det i simhallar i Stockholm? Är de, för våra mottag simhallar är stängda nämligen nu.
Mm-hmm.
De har stängt igen.
Nej, jag tror inte att det är stängt. Nu, jag är inte säker, men jag tror inte att det är stängt i Stockholm, för det hade jag ju aldrig varit. Och vi har inte fått någon meddelande typ av att Rasmus simskola skulle vara inställd eller något sånt heller.
Nej, okej, för här är det ju inställt, och även friidrottshallen där vi brukar träna. Vi brukar själva där, men den är också stängd nu på de tiderna som vi brukar köra. Ja, så de har verkligen, här har de dratt rätt hårt, och jag läste liksom att de så här, ja, men typ så här uppmanar oss att inte gå till gym liksom. Alltså verkligen så. Det känns som att det så här, kanske är hårdare just i Östergötland då, kanske just nu. Lokalt så, råden. Och så ja, läser man någonting annat i efterbladet. Det är så svårt så att veta vad man ska liksom... Ah.
Ja, men jag tror att det är ändå så här att just följa det som händer där man själv bor. För det kommer ju vara lite olika på alla ställen.
Ja.
Men där måste jag känna att till exempel här, bosan är öppen som vanligt. Och där har jag alltid tänkt, men där är det så stort och luftigt, så där kan man vara. Men där börjar jag ändå tänka lite om, för där känner jag att där behöver många elitidrottare vara.
Ja, jag tänker så, att de ska få kanske mer plats då.
Ja, men exakt, alltså där känner jag lite så här, det är deras arbetsplats, skulle jag nästan säga. Många där, man vet ju att det är många som är liksom på landslagsnivå som är där och kör tester och de tränar och så här. Och då kan jag känna så här, då behöver kanske inte jag vara där just nu. Heller, liksom. För nej, det är ändå mer folk i rullning där än vad det är på det här lilla CrossFit-gymmet. Alltså även om man inte är nära varandra, men jag tänker också hur många personer som är där under en dag. Det är också ganska stor skillnad på.
Ja, men verkligen. Min syster skulle faktiskt till Bosön och gå utbildning väldigt snart. Det var nog egentligen i, vad är det för datum nu? Inte den här helgen, men typ två helger efter det här, tror jag. Om tre veckor ungefär, då ska vi åka till Bosön och gå till utbildning. Men inom löpning då. Men den ställde vi in. De kommer ha den, vet jag, fortfarande. Men vi skrev till dem att vi inte gärna åker upp till Stockholm nu, liksom. Det känns inte rätt, gör det inte, tycker inte jag. Boka hotell där och bo där över en hel helg och alltså, resa dit. Och... Nej, så vi kommer få den på distans, en del av den just nu, ser det ut som. Så det är mycket så här som påverkas. Men jag tänker att vi kan väl leva med att inte att ha ett restriktioner och inte leva precis som vanligt, tänker jag. Men man tänker på alla de som blir sjuka och verkligen blir, ja, vissa går till och med bort. Det är ju verkligen, det är så hemsk pandemi, jag hatar det här.
Ja, men jag känner alltså både det där, man kanske börjar veta, man vet fler nu som har eller har haft corona. Det är också så här, jag börjar också nu hade jag i veckan en kompis här som där ena förlorade jobbet, och du vet att det blir såna grejer också.
Ja, men gud, ekonomin, och det blir så mycket stress företag. Ja, vi fick ju en inställning nu, ett uppdrag som Stefan skulle åka till imorgon och filmat för ett stort projekt. Det blev inställt liksom igår. Ringde om det kommer inte gå, de tar inte emot någon nu med tanke på covid-19, så han kunde inte åka och filma. Så det ställs ju in uppdrag nu också för oss, har vi börjat märka lite. Sådär.
Sen tänkte jag på det här, jag berättade ju där hur jag gjorde mitt där coronatestet och hur jag satt i en bil och inte fick gå ut och hur de tog betong och sådär. Sen, nu ska jag inte heller hänga ut namn eller var det här var, men inte i Stockholm utan en lite mindre stad. Där så går man och gör coronatest in i en hall, alltså inomhus. Och man står på kö, alltså med typ 2 meters avstånd mellan varandra. Och de som jobbade där hade inget, alltså inte ens ett munskydd, ingen visste ingenting.
Nämen.
Och ger bara de här, du vet, så här påsarna med typ med handen, de hade väl någon plasthandske eller någonting. Och så hade man sen bara gått och gjort de här topsat och sen liksom gått själv och lämnat tillbaka det till någon som stod där, alltså med den här provröret. Och det var så här, jag bara, va? Alltså, dels så här, det här är ju inte antikroppstest, utan det här är ju om man har corona, och det testar man ju när man har symptom. Och då att bara stå i en kö med massa folk som har symptom, och sen tänker jag att de som jobbar där ska under hela dagen då möta folk som har, utan att ha någon form av så här, alltså någon form av skydds
klädsel. Alltså Jag vet att min svärfar testade sig. Han hade inte corona, men han var testad sig för att han hade förkylningssymptom. Och det var inte så att han var utomhus, det tror jag inte. Han var något också inne någonstans och provade att testa sig i alla fall. Det vet jag. Men sen vet inte jag exakt hur det gick till. Jag kanske frågar honom också. Hur,
för det var ju helt enkelt. Jag fick ju inte, de sa ju verkligen så här, du får inte gå ut ur bilen. Och de tog ju liksom det här testet med en så här tång genom fönsterrutan.
Ja.
Och så. Och sen så hon här som hade gjort det här då, hon sa ju liksom också att bara att för hon var ungefär som mig, att hon trodde inte att hon hade, men hon behövde kolla för säkerhets skull, för hon hade haft ont i halsen. Mm. Men att då blev det ju att när man kom hem från det där, då vill man ju testa sig, för att det känns som att man har, är det någonstans man har fått det, så är det ju där.
Ja. Ja, vad sjukt egentligen. Det låter jättekonstigt.
Så hade inte jag velat gjort.
Nej, verkligen inte.
Och att det inte var någon masker till de som stod i kö heller. Hon hade ju typ bara så här dragit upp tröjan och andas ner i den, för att man bara kände hur det är.
Ja, paniken liksom. Folk hostar typ och snorar liksom bredvid den nästan.
Ja, nej, vi får se vad som händer. Tyvärr har ju kurvan gått upp väldigt, väldigt mycket nu. Så jag vet inte, nu är jag inte helt koll på statistiken, men jag hoppas att det kan vara en sån här grej också, att det är många, många, många fler som testar sig.
Ja, det tror jag också.
Och därför då så ser det ut att vara mycket flera, fast det kanske är många som hade det förut eller under hela tiden, men man har inte haft lika tillgängligt till att ta de här testen.
Nej, så kan det visst vara.
Hoppas.
Ja, vi får se hur det utvecklar sig här. Vi hoppas det kommer vända lite snart, så vi kan börja liksom så här, slappna av och leva som vanligt och ha lite framtidstro igen.
Ja. Men du, jag tänkte faktiskt lyfta en grej som jag föll över på Instagram, som jag tyckte att det var en jättebra grej. Jag följer en tjej som heter Sofia Selenius, som jobbar på det här frisk och fri som vi har pratat om förut, när vi var inne på ätstörningar och där ortorexi. Ja.
Vad hette hon, sa du?
Sofia Selenius, alltså Selenius.
Fan att jag visste vem det var nämligen. Därför
jag har träffat henne förut på ett event. Jättegullig tjej från Finland. Vi hade rutin, hon kände mina kusiner, så världen är liten.
Roligt.
Ja, men det jag ska komma till. Hon jobbar på det här frisk och fri. Och då har hon nu liksom i hennes arbetsroll, så är hon så här forskningsassistent på Karolinska institutet, för de gör en studie i samarbete med Frisk och Fri. Och studien är egentligen liksom att Frisk och Fri har tagit fram en utbildningsplan för tränare, ledare, coacher, alla som har liksom inom liksom idrotten eller träning, jobbar inom det. Så det kan vara att man är instruktör eller tränare för något fotbollslag, eller du vet så här, inom ideell idrott också. Och då har de gjort en liksom utbildning för där man ska vara uppmärksam på ätstörningar och hur man kan agera och alltså vad man som i den miljön kan göra för att upptäcka det tidigare och hjälpa om det skulle vara att någon mår dåligt.
Mm.
Och då så vill de så här kunna liksom så här kvalitetssäkra och förbättra den här utbildningen. Så det hon la ut var att hon sökte just tränare och ledare som ville göra den här utbildningen gratis. Men att då att man man svarar på en massa frågor i en enkät innan och sen efter utbildningen. Och det är det KI gör, för de vill liksom se hur den här utbildningen om hur mycket den gör skillnad liksom, hur ens tankesätt blir om innan och efter, hur mycket man lär sig och så. Och jag har gjort den här, så jag gjorde de där frågorna, kanske tar 10-15 minuter, och sen utbildningen i sig kanske tar, alltså jag delar upp den på så många små, men kanske en timme i alla fall, något sånt.
Så jag, du har gått utbildningen färdigt nu?
Ja, och så gjorde jag de där frågorna
intressant.
Efteråt också. Så det är liksom en webbutbildning som jag gör, den heter iCare. Så egentligen vill jag liksom uppmana Lisa att om du är tränare eller har någon yrkesroll, så att gå via hennes sida, länken. För då kan du som sagt få göra den gratis, men då är du också med och bidrar till hur, vad lärde du dig av den här utbildningen och hur kan de göra den bättre, liksom, i och med att du svarar på de här frågorna också då, före och efter.
Mm.
Men man kan också som privatperson eller som förening beställa liksom den här typen av utbildningar till sin förening eller till sitt jobb eller var man nu vill ha den. Så det finns, man kan gå in på frisk och fri slash utbildningar tror jag, så hittar man massa olika. Men varför den var så bra? Det var ju som där man får liksom under utbildningen följa tre olika personer som kanske är i riskzon för någon form av ätstörning. Och så får man liksom då så här följa dem och man får liksom välja alternativ för så här, hur skulle jag bemöta den, vad skulle jag säga till den? Och så blir det som en liksom diskussion att så här, på vilket sätt ska man lyfta det här och hur ska man visa sin oro och vad är mitt ansvar och vad är inte så här. Så jag tyckte att det skapar väldigt mycket alltså så här, frågeställningar så här, för sig själv och man blev att fundera efter hur är det på mitt gym eller hur är det på där jag rör mig, hur är den här miljön? Så att jag tänkte liksom snappa lite så här, liten kort sammanfattning var liksom att de hade som då ett hur man upptäcker den här, att någon mår dåligt. Och det de egentligen ville peka på det här att det är ju inte bara att en ätstörning, att det alltid syns, att det är någon som är jättesmal eller inte äter. Att det finns så mycket andra sätt som framförallt så här att någon börjar ändra beteende, ändra i humör, dra sig tillbaka och att det finns en liksom massa olika varningstecken på en ätstörning. Och framförallt att det absolut inte att det alltid syns. Och ju tidigare man upptäcker en ätstörning så ju större chans har ni att bli helt friskt snabbare. Så det är ju väldigt viktigt att kanske känna till de här signalerna när man framförallt då jobbar med ungdomar kanske eller unga vuxna. Och sen var liksom nästa kapitel då handlade det lite mer om det här med bemötandet. Och här var det mycket där att faktiskt våga prata med människor och fråga hur de mår. Och just det här med att lägga faktiskt fokus på att man bryr sig om personen och hur den mår och inte så mycket på dens kropp eller vikt. Utan hellre ställa frågor om hur den mår och att man kanske märker att den verkar ledsen och nedstämd eller har dragit sig tillbaka. Att man liksom mer bemöter den med en oro för faktiskt hur den mår och inte så hårt på sig. Ja, men det känns som att du inte äter med mycket eller du har gått ner i vikt eller någonting, för då blir det väldigt hårt liksom anklagande och
gud, jag tänker bara
och här så tog de också upp det här med att reaktionen på någon som blir utfrågad, alltså någon som den kan vara väldigt olika och ofta väldigt stark om det är någon som känner sig liksom anklagad i det här, men att det ska man inte heller liksom ta personligt utan att det är en ganska naturlig reaktion, att någon kanske blir arg.
Det blir väl, tycker jag, när man känner sig skamfull så känns det som att man blir ganska arg. Det kanske blir en vanlig reaktion att man bara
Ja, precis. Och men att då liksom så här, så var det ändå verktyg liksom att mena hur att man försöker prata med den i en rum och försöker liksom, som sagt, mer säga vad man själv är orolig för och inte liksom vrida det till vad den håller på med eller så. Men också att man inte ska ta för mycket stort ansvar. Att man ska ju inte själv hamna som blir den som är psykolog eller ansvarig liksom för personen. Utan då veta vart man ska vända sig. Och, liksom, och det går de ju också in på den här utbildningen. Att var hittar jag liksom ätstörningskliniker i Sverige och så där. Och sen att det är alltid väldigt viktigt att inte döma eller peka ut den här personen. Utan hellre skylla på sin egen oro för den.
Ja.
Att, så.
Det här är ju, jag tänker bara spontant, så här, den här är en sån kunskap som är så viktig att ha. Alltså egentligen för alla människor, vart man än är någonstans.
Ja, men exakt.
Möter ju, alltså det finns ju människor som har ätstörningar ganska mycket runt om i samhället. Så det är ju verkligen värdefull kunskap.
Ja, det var det när jag gjorde den här. Så dels så tycker jag att, som sagt, alla som jobbar inom träning, de tycker jag ska passa på att vara med i studien. Så att den kostar, tror jag, bara 350 kronor ändå. Men jag tycker att det är bra att bidra till studien så att de kan göra den här ännu bättre. Men jag tyckte att den var väldigt bra. Jag tyckte att de ställde bra frågor. Och i och med att jag kanske också nu har en bakgrund där jag har upplevt många av de här känslorna som de beskriver. så känns det som att även om jag svarade väldigt så här i ena hållet på svaret, så kunde jag exakt veta hur man känner sig när man står helt åt andra hållet. Ah. Så att jag kände det här spannet som man skulle fylla i, så här, stämmer eller stämmer inte alls. Så just nu var jag ju i en väldigt så här bra ända, men det var som att jag vet hur den här frågan skulle kunna träffa förut.
Ja.
Så, och det var det jag tänkte också, som förälder tror jag också att den här är bra att gå. Alltså även om det inte bara är idrott, utan du kanske har tonårsbarn eller alltså till och med kanske yngre, eller liksom på något annat ställe rör det i alla fall bland personer i den åldern som kanske är mer i riskzonen.
Ja, alltså verkligen, föräldrar är ju verkligen, ja, där skulle man verkligen behöva gå en sån här utbildning bara för att, det är så lätt tror jag att man säger saker som hamnar så himla fel i sånt här läge.
Exakt.
Och så blir det bara tvärtom effekt istället.
Precis, och jag tror att just när man säger fel, det är ju ändå i 100% välmening.
Ja, absolut.
Och det är ju så här, men jag tycker att egentligen det som jag tycker att det var jättebra, det var ju det här att när du tar upp det eller någonting, att inte kommentera kropp och vikt. För det känns som att det kommer att hamna fel, nästan oavsett hur du säger det.
Det där, för jag minns, jag har sagt det förut i podden, när vi pratade med ätstörningar ett avsnitt, så när jag gick på universitetet i Göteborg så var det en tjej i vår klass som gick ner väldigt mycket vikt på kort tid. Hon såg inte ut att vara så lycklig och må så bra liksom. Och då så gick jag och en tjej fram efter ett tag och pratade med henne. Hon var ju nära vän till oss, så vi kände att vi kunde göra det. Men vi la ju fram det så här, nu lyssnar på dig nu, så påpekade vi hennes vikt. Bland det första jag gjorde var ju det. Vilket, och hon blev jättearg, förstå, alltså så. Jag minns hennes reaktion. Hon skämde, hon blev arg, liksom hennes reaktion. Sen vart hon frisk, så hon tackade oss senare. Men jag tror att vi gick på fel i ordval där, verkligen. Och det har jag tänkt på ganska mycket faktiskt, även innan du sa det här nu i podden här. Att vi kanske formulerar oss väldigt lite galet när vi pratar med henne.
Ja, samtidigt tror jag ändå att det var bättre att ni sa så där än att ni inte skulle sagt något alls.
Ja, absolut.
För det är ju ändå det att våga prata, den kommer ju ändå liksom först. Och det är så här, som så här, i den här utbildningen så är det som tre olika personer man följer. Och alla de tre har egentligen olika bakgrunder och kanske olika anledningar till varför de börjar mixtra med det här beteendet eller liksom så. Och det är ju ändå så här, jag tycker det är väldigt intressant att säga att ibland kanske det inte är någon fara heller. Och det måste man ju också komma ihåg. Någon kan ju gå ner i vikt också till exempel utan att det har med nätstörning att göra. Eller gå upp i vikt. Eller som de har sagt, för väldigt många så kommer det inte att synas på dig om du har en nätstörning. Så därför blir det så. Och jag kan också komma ihåg att just i en välmening, att även när man, nu sätter jag så här fingrar, när man börjar friskna till efter en nätstörning. När friskna till, det är ju för i alla andras ögon att du börjar vara normalviktig. Just och då om någon kunde säga så här, gud vad härligt, nu ser jag att du mår bättre. Då var ju det som ett så här, nu ser jag att du har gått upp i vikt. Alltså, fast de menar ju det jättevälmenat och de är lättade, alltså de känner sig lättnad och känner så här typ kärlek till den, så här, gud vad jag blir glad att se att du har lagt på dig.
Och så hamnar men, det också helt fel.
Ja, alltså det är inte så här, för att om det betyder ju inte att du behöver må bra bara för att du har gått upp i vikt.
Nej.
Så jag tyckte det var väldigt så här kloka grejer, och sen så var det också så här ett kapitel som handlar om att förebygga. Och tänk på detta. Och det här tänkte jag allmänt också. Typ i sociala medier. Till exempel. Alltså i alla, för man får tänka miljö. Nu, som Instagram. Jag skulle säga att det är ju en miljö där vi vistas idag.
Absolut.
Det är ju inte bara gymmet och på fotbollsträningen och i skolan. Utan Instagram är ju en miljö som vi är i. Och då tänkte jag så här. Så pratar de liksom att tänka på vad som förmedlas där man är. Alltså till exempel med affischer, bilder, speglar, vågar. Att det står ofta en våg på gymmet till exempel. Alltså vad behöver man egentligen ha där för just den målgruppen? Också hur viktigt det är just att prata om och ge utrymme för liksom så här vila och återhämtning. Så att man inte alltid bara pratar så här träning, prestation. Utan också så här lyfta, vila och återhämtning. Det här är då kanske framförallt nu då mot idrott och på en gym.
Ja, just det. Precis.
Men sen att också själv föregå med gott exempel. Alltså vara en bra förebild för de man jobbar med. Att försöka leva som man lär. Men också sen också hur man uttrycker sig. Att försöka vara så neutral som möjligt kring kropp, vikt och prestation. Att det inte liksom, det är lätt att man liksom får någonting extremt att låta som väldigt bra eller normalt. Till exempel att hon är så himla duktig som hon springer ju alltid en mil varje morgon. Och du vet, alltså, det blir ett sånt här, om man ofta pratar så, då blir ju det nästan att det är det normala för att vara duktig till exempel.
Mm.
Så lite hur man uttrycker sig och vara försiktig just med det här att, med hur mycket man lyfter extrema saker och så.
Det tror jag är som är lätt att hamna där för träningsprofiler, för det man visar upp på Instagram är träning.
Mm.
Och inte så mycket övriga livet kanske många inte visar upp, och då så tänker ju folk så här att shit vad hon tränar, jäkla vad hon är duktig, det där, så där vill jag också leva mitt liv, och så börjar man liksom på något lite mer extremt sätt också nå upp till det. Fast den här personen egentligen har ett annat liv och inte alls tränar varje dag som det ser ut som. Jag tror att det är lätt att hamna där.
Ja, och därför just att det blir då lika viktigt att liksom lyfta att träna lagom mycket i jämna mellanrum åtminstone. Det är också väldigt, väldigt bra. Det är precis lika bra.
Mm.
Men också det här med att ju mer tid, alltså ju mer du hinner lära känna personerna som du jobbar med eller tränar, just bättre miljö blir det också för dem, alltså deras märka det, men också för dem att våga prata om det, om det finns utrymme till prat och liksom annat än träning också.
Mm.
Och sen hade de ännu att hålla koll på just det här, förändringar i beteende, humör, social delaktighet, och att liksom försöka, ja, om det är någon som inte verkar må jättebra, att faktiskt våga fråga och våga bry sig.
Det där är ju med en sån grej som jag tycker kan vara väldigt svår. Alltså, så här, om man känner någon nära så är det ju lättare liksom, att fråga. Men nu så här, som sociala medier, man lär känna människor på distans, väldigt många. Och man har lite kontakt och så, men jag tycker det är svårare att, jag vet flera fall som jag kan gissa har någon slags ätstörning som jag har kontakt med på Instagram, men som man kanske inte är så här, där vågar inte jag liksom gå in och skriva något fint och bara hur mår, alltså jag är rädd för det, och jag tänker typ så här att den här tjejen har säkert någon i sin närhet som faktiskt bryr sig och frågar henne och det är tills hon får hjälp, men det vet man ju inte. Och alla tänker så att nej, men jag vågar inte. Vad händer, då händer ju ingenting. Men jag blir så här, det här tycker jag är svårt på landskap. För jag känner ju kanske inte personen jätteväl, men bryr mig ändå och känner så här, men gud, det här, det känns inte som att det är jättefriskt beteende det här. Hon mår nog inte jättebra. Jag skulle vilja liksom fråga på ett snällt sätt. Och så tänker jag att det kan ta sig så fel. Mm. Om man gör det.
Ja, alltså där tänker jag, för det blir ju svårt just när man inte känner varandra. Och jag hade också tänkt så här, jag hoppas den har någon nära som liksom har lite koll på den. Men egentligen tänker jag, om det är så att man oroar sig mycket och ser de här tecknena, alltså då, att prata med den i en rum, det blir ju då i så fall på ett DM om det är på Instagram.
Ja.
Och att igen, om man följer de här stegen, att så här, jag är orolig, liksom, jag känner oro för dig. Hur mår du? Inte det så här bara, jag har uppmärksammat att du ser mer smal och smal, alltså du vet, eller
nej,
att du verkar, utan bara så här, hoppas du mår bra, och sen då kanske också så här, skulle det vara att du behöver stöd inom det här, så kan man ge en länk. Och typ bara så, och så, för jag tror där också att reagerar man, skulle någon skicka så till mig, då skulle de säga, men oj gud, hade sett ut så? Nej, det verkar, alltså du förstår, jag hade inte tagit illa vid mig.
Nej, nej.
Men om det kanske träffar, alltså Det, och det var ju det de lyfte också, att det, man kan ofta bli ganska arg om man kan bli, men att det är inte personligt till den som frågar.
Nej.
Och att det kan ju göra så som du sa att hände där tidigare i gymnasiet också, liksom att det kan ju göra att den blir arg då, men ja, någonstans kanske den går hem sen, gråter och är arg, men att det kanske landar någonstans, att vänta nu, Josefin såg ju någonting som kanske speglar lite det här vad jag faktiskt mår just nu. Att även om den själv kanske inte har tyckt att den är så sjuk, så kanske den ändå har känt så här, jag mår ju inte helt bra, jag skrattar inte lika ofta, eller jag är inte lika så här roligt att hänga med kompisar. Och då har ju du kanske ändå fångat upp någonting av att det den känner sig.
Mm.
Och det kan ju ändå vara att det hjälper en att faktiskt ta kontakt med någon för att också kolla så här, har jag problem?
Ja. Ah. Det där hände ju, nu vet jag inte säga namnet på podden, men den här tjejen är uppe med på Instagram i och för sig, med att hon liksom jobbar mot ortorexi och ätstörningar. Jag vill ändå inte nämna namnet i podden, och inte hon vill det. Men jag vet ju att hon blev kontaktad av en annan tjej på Instagram som har varit i hennes sits och haft problem, ätstörningar. Och att hon kontaktade henne hjälpte ju henne jättemycket. Alltså hon tar ju hjälp nu och kommit en bra bit på vägen, hon är inte framme än liksom, men kämpar verkligen mot det här. Men för henne så hjälpte det jättemycket att hon blev kontaktad av en annan tjej som har haft samma sits exakt, som är typ elitidrottare, tror jag varit och kanske är. Så att jag tror ju faktiskt att hellre då, som du säger Sara, att man ska våga bara fråga, hur är läget? Jag är lite orolig, än att inte säga någonting alls.
Ja,
man ska nog göra det.
Ja, nej, men jag tror också, men det är ju lite läskigt. Och det här handlar ju inte bara om mat och viktnedgång. Det kan ju vara så här, de går ju också mycket inne på så här, att man kanske är orolig för att den tränar ohälsosamt mycket.
Ja, yes.
Men sen också framförallt då beteendeförändringar också. Att det är någon som man tycker att börjar ändra på hur den brukar vara. Och sen så sa de ju också det här liksom, just som tränare och coach där också, att det är viktigt att man lyfter prestation och utveckling utifrån sig själv, att man försöker, alltså individen mot, vad säger man, adepten eller kunden eller någonting, att man hela tiden jämför med sin egen utveckling, för just att det här att jämföra med andra, då kan man också lätt hamna i att, så här, att man behöver se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt för att nå ett visst resultat.
Just det.
För att man jämför till exempel, så här, men oj, hon väger så, eller hon tränar så här många gånger i veckan. Och så blir det liksom som ett facit att jag måste också göra allt det här som andra gör för att nå de resultaten. Istället för att se, hur blir jag bättre än vad jag är nu? Och hur, alltså, hur jobbar jag med min väg? Och sen så har de också så där som coach att om du inte är utbildad inom nutrition, alltså kostrådgivare eller dietist, så är det så här, du kan tipsa om att äta bra efter träningen, mat är viktigt för återhämtning, det är viktigt att äta så här, men att inte börja gå in på, aldrig sätta som någon form av förbud på typ till exempel godis eller någonting, för det kan lätt, om det är någon som är i riskzonen, så kan en sån där grej bli en trigger. Och att man liksom då liksom så här, nej, jag ska aldrig äta godis, eller jag ska aldrig göra så här. Så aldrig jobba liksom med förbud, eller liksom på den sätten berömma beteende som kring kosten eller så.
Var det inte prat för ett tag som i konståkningsbranschen?
Eller? Ja.
Ja, att det var väldigt mycket förbud och jättekonstiga grejer som sades där från tränarna, så att säga, till tjejerna som körde.
Ja, och
det uppmanar ju också, bidrar ju till en problematik kring ätstörningar bland annat.
Och där ser man ju att de idrotter som är i störst riskzon, det är just konståkning, det är gymnastik, alltså alla bedömningssporter. Men även löpning och typ kampsport där du har viktklasser.
Just såklart, ja.
Och som sagt, och löpning är det andra där du ska förflytta din kropp på ett snabbt eller högt som möjligt. Eller, alltså så, höjdhopp, löpning, där du kan ha en fördel att vara lite lättare i kroppen. De är ju också större riskzoner. Så att jag skulle faktiskt vilja säga att det är som, alltså, typ alla gör den här utbildningen. Den var pedagogisk, den var enkel, det var lätt att göra det online. 350 kronor som privatperson, friskfri.se/utbildning och så finns det WeCare eller iCare. WeCare, då är det ju mer att den är om man köper in den typ till sin förening eller sitt gym eller så här, att det är till hur man jobbar i organisationen. Men man kan också ta en iCare, då är det liksom mer jag som tränare, ledare, förälder vill jag lägga in där. Och så att det är superbra. Och då kan du också vara med. Är du tränare så kan du vara med och bidra i den här Karolinska institutets forskning på hur den här ökar förståelse för ätstörningar. Innan vi lämnar det här ämnet så tänkte jag bara, jag har själv tänkt på olika cues eller såna här peppande grejer som man ofta hör. Jag tror att det börjar bli lite bättre nu, men jag tror att alla har hört de här någon gång.
Och just jag kan tänka mig vad du kommer komma in på ungefär.
Och just det här med hur lätt det är att på något sätt utan att kanske mena det kommentera kroppar, vikt eller någon form av ideal och just de här trigger. Så jag ska bara upp bara några, jag tror det är 6 stycken som bara kom till mig ganska snabbt så här, som jag har hört inom träningsbranschen. En är så här, tänk på beach 2021. Tänk på beachen. Det är ju en sån. No pain, no gain. Alltså det ska göra lite ont för att du ska liksom få resultaten.
Ja.
Eller den här, nu kör vi så slipper ni stå i vassen i sommar.
Nu skrattar jag, det är hemskt.
Ja, jag skrattar också, men det här har jag hört. Det här har jag hört på pass.
Ja, okej, på pass.
Eller typ den här övningen, kom igen några till, du kommer få jäkligt snygg rumpa av den.
Ja, ja, herregud. Ja.
Vill man bli fin så får man lida pin. Den också.
Har du hört den på pass också?
Ja, alltså... Ja, jo, men kanske inte exakt de formulerade, men ungefär. Nej. Som typ bit ihop att du typ när du ser resultaten kommer du inte ångra dig. Alltså förstår du den typen?
Nej, precis. Ja.
Eller den här. Att bra jobbat, nu försenar du ditt fredagsmys.
Ja, men gud, det där har man ju.
Så det här är lite exempel på sådana saker som ganska lätt kan komma ut ur munnen och man menar inget illa, man menar ingenting, men det blir ändå att man sätter en vägledning på vad som räknas eller vad det är som...
Det här är ju, nu tänker jag på mig själv också på det här, du vet så här, nu förtjänar vi fredagsmys. Någon jag har haft pass har säkert sagt så här, så jäkla bra jobbat idag, nu förtjänar vi en skön lördagkväll med mycket gott att äta typ. Det har jag sagt, tror jag.
Ja, det har säkert jag sagt någon gång under åren också. Och just så här, jag tror att överlag just med att kommentera kroppar, jag vet att jag har i alla fall aktivt tänkt på att sluta med det. Så säkert kan det halka igenom någon gång innan, men jag tror att hade jag inte tagit det beslutet, för när jag kom ihåg när jag tog så aktivt att inte kommentera hur folk ser ut eller du är så här, oj gud, nu märks det att du har tränat så mycket. Alltså så, jag skulle inte vilja säga det i syfte med hur personen ser ut.
Det här är ju med, jag känner mig lite så här, alltså jag minns i somras så sa jag att, jag nämnde ju min kompis Joanna i podden förra veckan. Och det, i somras så sa jag till henne, men gud vad det syns du har tränat nu, alltså ordentligt sista året, du ser jättevältränad ut. Alltså det, och det var ju bara positiv grej såklart. Men där tänker jag så här, ska man inte få säga så?
Jo, fast jag tyckte att när du förklarade henne förra veckan, då fick jag i alla fall jag att du förklarade så här, oh, hon såg så stark ut och hon var liksom så här, hon hade bättre hållning och själv, då upplevde jag att jag kände hennes aura och självförtroende. Än att du så här, skulle sagt så här, ah, hon har fått värsta sixpacket och hon har gått ner 5 kilo och tappat så här mycket fettmassa. Det är ju en helt annan.
Helt annat, ja.
Helt annan
hon
grej.
Ser bara säkert stark ut och så här utstrålar det. Och det är det som jag kommenterade också då.
Ja.
Väldigt mycket så.
För det är det jag menar, du kommer inte att kunna se på en person egentligen hur mycket starkare den har blivit. Det behöver inte synas överhuvudtaget.
Nej, men med henne vet jag det.
Exakt, du vet det. Och jag tänker att det också, jag vet också, jag har vissa PT-kunder som är tydliga, alltså de säger själv så här, jag vill typ forma kroppen, jag vill göra så här och det här. De är väldigt medvetna själv om det och jag vet att det är det det är deras kick. Men då har jag också liksom pratat med de här många gånger och jag vet att det här är också personer som är så här, också vill dricka vin på helgen och lever fullt ut. Alltså det är så här, men det här är vad det här är deras motivation i träning. Och till en sån person kan jag säga också så här, jäklar vad snygga armar du har fått nu. Alltså förstår, för att jag vet att den går igång på det och den behöver det. Men jag hade aldrig sagt så till en som jag inte känner.
Nej.
Eller
Nej,
men inte det vet vad den behöver. Liksom.
Nej.
Och jag Nej. Säger ju det också så här, för mig har ju det ingen egentligen någon betydelse. Men det är också så här, för att jag vet att den har velat ha så här, jag vill verkligen ha så här, den här typen av armar. Och det är så här, ja men då kan jag väl ge det till den att när det verkligen börjar synas, då ska jag ju säga det. Men där vet jag också att den värderar sig själv inte i de här armarna. Eller att, alltså det kan ju vara så där, det skulle inte ens göra någonting om den inte ens får de armarna någon gång på grund av att den lever lite för gött på helgen. Alltså så. För att den tycker att det ändå är viktigare. Förstår du? Det är en skillnad lite på hur man går in i de där målsättningarna också.
Absolut. Och så är det väldigt många tröjor på Instagram som kommenterar varandras kroppar hit och dit. Och det är också så här helt galet egentligen.
Ja.
Jag tror jag såg något inlägg av Caroline Pettersson, va? Hon som var i podden för ett tag sedan. Som är kostdietist. Hon skrev något inlägg om det där att hon får kommentarer om sin kropp och så väldigt mycket. Så att jag, där går gränsen alltså. Det känns ju inte jätteokej alltså, att göra det.
Nej. Ja, jag håller med. Och det är åt båda håll egentligen. För det är lätt att man tycker att det inte är okej att någon inte ser vältrande ut. Men att det är bara komplimang att strö över hur någon ser ut åt andra hållet. Men det är inte det är samma sak.
Mm.
Så att man kan, om man inte har gjort det tidigare, så tycker man kan göra en check på sig själv. Hur ofta så här kommenterar jag någons utseende eller kropp? Och kolla, kan jag ge den här komplimangen i form av att lyfta dens prestation, dens agerande eller dens personlighet liksom istället?
Aj, vet du Sara, jag tänker att vi hade ju lite mer planer med det här avsnittet egentligen, men det vart ganska långdraget det här och väldigt intressanta diskussioner kring just ätstörningar och den här utbildningen frisk och fri håller i. Men idag tänker jag på, så är det faktiskt när avsnittet släpps, så är det fars dag.
Ja.
Ja.
Mysigt. Så nu får man se vad man kommer att kunna hitta på. Men vi ska i alla fall försöka kämma bort papporna i vårt liv.
Ja, vi ska försöka göra det. Hur brukar ni köpa någonting? Är det mest så att ni liksom umgås och har det mysigt? Eller blir speciellt just för att det är första hemma hos er?
Ja, men vi brukar nog, om man tar det både i min familj där jag har växt upp, men också nu i min nuvarande familj då. Så att vi gör nog frukost på sängen, sjunger. Och så brukar vi försöka ha något så här kort och ett paket. Alltså, det behöver inte vara någon stor grej. Och sen har vi försökt att om det har passat kanske gå ut och äta eller något sådant. Så att det blir ju ändå en del. Att det är mysigt. Men att också att jag försöker engagera Rasmus. Nu är det roligt, för nu börjar ju han vara i en ålder där han verkligen förstår det här med liksom, att fira någon och sådär. Så det är väldigt roligt att vi har beställt present på nätet. Jag är typ nätshoppar aldrig. Alltså jag har typ aldrig gjort det. Men nu är det som att jag så här, får testa. För att jag vill inte åka och gå i butiker för att kolla efter någonting.
Nej.
Och så visste jag typ vad jag ville ha, men jag bara, men det finns typ inte på Lidingö. Det kan jag ju säga nu, för nu är det ju söndag. Han har ju redan öppnat
här. Ja, det har
jag fått. Jag köpte till Rasmus en så fin så här, typ mörkblå Manchester-skjorta. Och då har Lasse sagt typ 100 gånger, så han bara, åh, jag vill ha en likadan som Rasmus, så att vi ska ha likadan. Och då kunde jag söka på det, och så hittade jag en Manchester-skjorta som jag har beställt, klickat hem till honom.
Det var kul.
Så det ska han få som bara som en förstas present, och så blir det att han och Rasmus då får ha lika.
Ja, mysigt.
så kommer det så här. Sen vet jag inte, nu är det där man kanske inte åker direkt ut och äter så. Vi har ju den här Storholmen körkrog. Det finns ju en restaurang på hela Storholmen. Ja. Och det är allt som finns. Det finns ingen butik eller något sånt. Och de vet jag har förstadsmiddag. Och då har ju de också så här med bordsbokning, så att de kan liksom placera ut med avstånd och att så här olika tidsintervall. Så, att man, så vi ska säga, vi kanske går och äter här då. Här på ön liksom.
Ja, mysigt.
Hur ska ni fira?
Alltså vi är så här, vi är riktigt dåliga här hemma faktiskt på att just när det gäller oss, mig och Stefan, så firar vi sällan alltså våra födelsedagar så mycket, och inte heller fars dag, mors dag. Alltså vi köper typ aldrig presenter, men alltså vi brukar ju alltid se till att vi liksom har en extra mysig dag istället. Att vi gör någonting med barnen som familj, och nu blir det verkligen så i och med covid-19 och allting som är. Så vi kommer nog ha en väldigt mysig dag bara på söndag och kanske köpa hem sushi från bästa stället här i Motala och äta hemma. Det är hans favoritmat och hans favoritrestaurang. Lite så. Så att vi har, Stefan, du har inte fått någon present idag, förlåt, som vanligt, men jag hoppas att det blir en mysig dag ändå med familjen.
Ja, och jag tror faktiskt att vi är bättre nästan på far och morsdag än på födelsedagar.
Ja, det är så.
För det blir lite mer inkluderat för hela familjen. Att här, nu ska vi fira pappa. Alltså förstår du att det blir lite mer.
Det är lite mysigt. Alltså vi kan så här, ofta så skriver typ jag kort sen, eller barnen något fint kort till Stefan på första dag. Så här, vi älskar dig. Och någon fin text här ihop från oss tre. Det brukar vi faktiskt göra. Så något sånt har han nu fått nu på morgonen i alla fall av oss. Och mycket kramar.
Ja, och vi brukar, det kan, om man har tips, om man inte har köpt någonting, men just det som du säger, gör någonting som den tycker om. För det vet jag att Lasse, han fyller ju år i augusti, så lite bättre tidpunkt då, för han gillar ju naturen att vara ute. Så vi har typ 2 eller 3 år gjort att vi har tältat, alltså sovit över, och liksom hade haft middag, tältning och frukost ute i skogen, för att han älskar det, och det blir typ bara av en gång per år. Men det har typ varit hans bästa så här födelsedagspresent, för att han älskar att då kommer vi ut allihopa och gör det där. Så blir det en present. Och det tänkte jag, nu kanske man inte så, det kanske behöver vara kallt ute, men att just där kanske gå ut på någon liten utflykt, grilla, ha med massa, alltså sånt är ju jättemysigt att umgås.
Jättemysigt, ja men verkligen. Något sånt kanske får bli för oss då.
Ja.
Idag när det här släpps.
Och typ, pappa på Åland, så där ringer jag mest på FaceTime. Det har inte blivit så. Kanske borde vara bättre på att typ kika blommor eller någonting.
Vi brukar faktiskt, däremot min pappa, där brukar vi faktiskt, vi 4 systrar gå ihop och köpa någonting varje gång det är första dag. Så han kommer säkert ha fått någonting här nu idag av oss.
Ja, jag får i alla fall ringa och ringa och sjunga och säga mycket vi saknar, för det gör man ju verkligen.
Ja.
Ja, nej, men så men härligt, till papporna Sara. I våra liv. Ni är fina.
Ja, ni är jättefina. Vi älskar er. ja, men alltså ha det så jättebra nu i helgen och krya på dig. Nu får du bli frisk faktiskt.
Ja, jag hoppas att jag är frisk när det här sänds.
Ja. Och ni som lyssnar, har det så jättebra ni också.
Ja, ta hand om er och håll ut här nu i dessa tider.
Ja, verkligen. Ha det fint.
Ha det bra. Hej.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.